Och vi går till 1700-talet. Snacka om att bli gammalmodig. Eller 1700-1800-talet, de grejerna. Så hände det en rad olika avgörande händelser som har format Europa och Sverige alltså, till det idag. Det ena var franska revolutionen. Och det andra, det var ryska revolutionen. Och varför tar jag upp det? Jag ska prata om bön. Ja, det märker ni snart. I franska revolutionen, där ledsnade bönderna på överheten. För överheten och de högre stånden i samhället, de krävde alltid att de skulle få äta mat och att deras barn alltid skulle få mat. Det innebar att bönderna alltid måste skeppa in sin mat som de odlade på landet till städerna. Och det krävdes mer och mer. Så till slut så fick inte bönderna någon mat kvar till sina barn. Och då startade franska revolutionen med den grunden. Ryska revolutionen startade också på samma sätt. Det var hungerkravaller. Det var inte så att det saknades mat i Ryssland. Men all mat gick till överheten, till tsaren, till de utlämnade, de familjerna och så. Och de åt sig mätta, hade guld i överflöd, bodde i slott, höll på med rubin. De levde i lyx och överflöd. Och folket tröttnade på att inte ens få en limpa till sin familj. Då kommer de här hungerkravallerna igång. Och då kallades de som protesterade, kallades för pöbeln. Det vill säga att det var de som det var något fel på. Ja, vilka var det som avgjorde hur allt skulle tolkas? Ja, det var ju överheten. Snälla, det är inget fel när någon, mamma eller pappa, protesterar mot kungar och myndigheter. Hallå där, vi har inte råd att ge våra barn mat. Det är rätt att göra så. Men det är inte säkert att överheten accepterar det, för då kanske de måste dela med sig lite. Alltså, de här två revolutionerna, de startade på samma grund. Jag tycker att det var klokt. Sen hur man gick tillväga, det kan jag väl ha åsikter kring. Det var ju väldigt blodiga revolutioner. Och sen var det också så att det fanns andra fraktioner i länderna som tog tillfället och utnyttjade de lidande människorna till sin sak. Det har varit ett maktskifte som kanske inte skulle ha varit också. Men själva revolutionens grund, den var ju vettig. Vi har ju sett detsamma i Bibeln i Nehemja. Där var det också en revolution kan man säga som Nehemja fick förvalta. Och det gick ut på samma sak. Att folket måste få behålla det de har förtjänat. Det är inte så att ett lands befolkning är till för att försörja några längst där uppe i toppen. Aldrig var det så. Det ser ut som så i vår moderna värld. Men Gud har aldrig tänkt så. I varje fall. På 1800-talet. Då hamnade vårt land, Sverige, i samma situation. Det var missväxt. Det fanns inte tillräckligt med mat i landet. Folk protesterade. Arbetarna som jobbar på flotta timmer och bönder och sånt där. De hade inte tillräckligt till sina egna barn. Ändå skulle de skeppa in sitt överskott till de som redan vältrade sig i överflöd. Det var likadant då. Ni vet, på den tiden hade byggt sig stata längre och folk kallades för livegna. Daglönare. Kom och jobba så får du en krona, sa de. Men sen får det gå. Det var ingen trygghet för folk överhuvudtaget. Och de svalt. Det var stor svält i Sverige. Folk dog av svält i Sverige. Men i Sverige fanns det en liten skillnad. Någonting som var i Frankrike, det var att Guds ord var känt. Så var det också i Ryssland på den tiden. Guds ord var känt. Det var inga okända saker. Det var kanske inte accepterat av överheten, men det var känt. Det fanns en god Gud. Likadant var det i Sverige. Det var känt att det fanns en god Gud. Men i Sverige så var det också så att lockelsen till Amerika gav en väg ut ur eländet i Sverige. Det var väldigt många som emigrerade och flydde till USA hellre än att svälta ihjäl i Sverige. Nu under tiden som folk svalt ihjäl i Sverige så var det likadant där. Överheten hade överflöd på allting. Skillnaden var att det här hoppet, för folk ville ha en förändrad situation. Och då kunde stora och driftiga människor som orkade och hade lite resurser kvar, de kunde ta sig till USA och gjorde så. Kvar var det en skara som var betryckt. De hade berövats all förmåga, alla möjligheter till att liksom åstadkomma en förändring för sin egen familj. Under den tiden så var kararna alkoholister i parti och minut. Det var ett missbruk i Sverige som ni skulle aldrig tro om ni såg siffrorna. Många av oss är ättlingar till alkoholister. För det var liksom många sådana som var kvar här i Sverige. De andra hade ork att ta sig vidare och starta om i USA. Det fanns en skara som var ett undantag. Och det var det här att tänka själv. På den tiden var det ofta en hemmafru, en kar som förväntas jobba i skogen eller på någon fabrik någonstans och dra in lite pengar. Han var helt uppgiven, så han söp öppet. Det tjänade ingenting till. Han räckte inte till ändå. Så kararna hade gett upp. Och kvinnorna hemma var till lidande och de kämpade för att vi får inte ens in de här pengarna. Och det var ett stort armod. Barnen dog av svält i Sverige. Naturligtvis så fylls kvinnorna av en stor nöd. Och eftersom de inte hade några andra möjligheter. Karn var på krogen eller låg i något dike eller satt och spelade kort. Kvinnan var fortfarande, kärleken i hennes hjärta var fortfarande levande. Och hon såg vad som hände med barna. De hade varken pappa eller mat. Så vad gjorde de? De började be till Gud. De hade inte möjligheten att fly undan och ändra situationen själv. Men de gick in i sin kammare i tysthet och bad till Gud länge. Och den här skaran har varit mer och mer. Och så småningom så vände Gud på allting. Han hörde den svagastes mammans böner. Och han bestämde sig då att landet ska bli välsignat. Det ska finnas mat till alla, det ska finnas skolor för alla, det ska vara någorlunda rättvist. Ingen ska behöva dö i ett land som producerar mat tillräckligt. Så fick vi leva sen, i slutet på 1800-talet började och början på 1900-talet. Vi kom igenom två världskrig. Folk fick äta, trots att det var krig. Vi drabbades aldrig av några större naturkatastrofer. Det gick väl för landet. Snart hade vi sjukvård över hela landet, ända upp i Norrland och ute i skogarna fanns det sjukstugor. Man glömde ingen. Det kom in en anda att nu är det annorlunda. Ingen ska glömmas bort och behöva lida i brist på sånt som Gud vill ge alla. Så på den tiden var det inte så självklart att de som tyckte sig äga allt roffade åt sig resten. Hela landet, det spelar ingen roll vad det var för politiker. De kämpade och stred och de hade väl olika politiska åskådningar. Men jag ger inte dem någon ära. Det var äran till de kvinnor i allmänhet. Det fanns män också, men det var mycket kvinnor då. Som inte längre orkade se vad som hände. Och gick in till Gud och bad. Om någon ska ha äran så är det ju dem. Nu kommer ju Gud inte att dela med sig av sina ära, men de skulle man tänka lite mer på. Det var inte politikerna som åstadkom någonting. Det var Gud som drev fram någonting hela tiden. Och det fanns folk som var villig att göra rätta beslut. Och vi varit ett välgångsland i Sverige som fick vara föredöme för många andra länder på den här jorden. Det gick att kombinera två politiska system. Både det socialistiska och det kapitalistiska. Det gick att få ihop det. De måste bara inordnas under sunda regler allihop. Det gick, tack vare Gud. Idag börjar situationen se likadan ut igen. Det var det att nu har nivåerna höjts upp på allting. Det kanske inte är så att det finns så många mödrar idag som har barn som de inte kan ge mat. Nej, men hur många mammor måste fostra upp sina barn idag och säga att våra barn får inte samma chanser som ni andra? Hur många sjuka måste gå på sjukhusen idag för att se att ja, vi får vara med och betala skatten för allting så att det finns sjukvård? Men vi står väldigt långt bak i kön, för det är de som har extra försäkringsbolag som går före i kön hela tiden. Det är inte särskilt rättvist längre. Det finns folk som skor sig högt på de allmänna skattemedlen. Och det vi samlar in i skatt, det är till för liksom infrastruktur, det är till för sociala åtgärder. Det ska ju ut att det blir bra i landet för alla. Det är inte tänkt att det liksom ska hamna i fickan på några få. Men det börjar nästan se lite allvarligt ut där. Bönenöden är inte lika stor idag. Därför att idag så har vi dels blivit så pass civiliserade så att vi gör inte uppror på samma sätt. Och dessutom så lider vi inte nöden på samma sätt. Vi ser den inte på samma sätt, men vi känner den. Det finns det människor som dör idag på grund av att man inte har en chans att få samma villkor. Det finns det. De dör inte av svält idag. Men det finns tonåringar som tar självmord i vårt land. Och det är ganska mycket. Det finns karar som tar självmord i vårt land idag. Och de är, Sverige är världsledande. Det är bara Japan som är värre. Så det händer någonting i vårt land. Många drabbas av det här att tjäna ingenting till. Att man blir liksom som ett tjänstehjon, förslavad i ett system. Så man bara funderar på, vad går det ut på det här egentligen? Är vi bara kunder? Jag läste en så bra artikel. Är vi kunder eller medborgare? Ja, vi är medborgare. Det betyder inte att vi kan sitta och kräva och ska ha allting, utan vi måste ju bidra och delta i det gemensamma projektet. Men vad är det gemensamma projektet Sverige för någonting då? Ja, vem kan definiera det? Vi kunde det en gång. Så det skulle kallas folkhemmet. Ett hem för hela folket alltså, betyder det helt enkelt. Och man jobbade för det. Det fanns en identitet vi hade och vi svenskar kunde känna oss ganska stolt över att vi var svenskar. Kom vi utomlands så såg folk upp till oss, ja, i vissa länder i alla fall, just för att vi var svenskar. För vi hade liksom lyckats ganska bra. Men det var inte vi som hade lyckats. Det var de här bortglömda mammorna som om nöd för sina barn. Och gång efter annan gick in i sin kammare och bad gråtande. Rädda livet på mitt barn, herre. Så lät bönen väldigt ofta. Vilken mamma ber inte så? Och Gud valde att förändra hela landet. För några få skull. För några få skull. Likadant kan Gud göra idag. Så bön betyder väldigt mycket. Om vi som kristna inte ber, då har inte vi förstått vem Gud är. Gud är den som har precis all makt som finns. Han har också givit oss löften att han kan ge oss precis vad vi än ber om. Om inte vi utnyttjar den möjligheten, då är det frågan om vi inte är likgiltig eller om vi hamnar i det här betryckta läget då vi känner att det är ingen mening. Många personer som jag känner, det är sådana här. Han som räddade mitt liv några gånger, det var sådana bönemänniskor. Han trodde på vad han gjorde. Och alla hade ju givit upp med mig. Han räddade mitt liv 2 gånger. Plus att han fick sparka in mot ett håll så att jag var nykter. I ren tro. Och han var en bönemänniska. Han frågade nästan aldrig vad folk tyckte. Han gick in i sin kammare, bad. Sen hade han fått reda på någonting från Gud. Och sen gick han och gjorde det Gud hade sagt. Och han var alltid uppbyggd. För han fick ju se god frukt hela tiden i det han gjorde. Han bad på ett annat sätt. Vi ska titta lite på det vi gjorde i början här. Då kom vi överens om att be över någonting. I Matteus evangeliet. I 18 kapitlet. 19 och 20 versen. Det står det så här. Vidare säger jag er, om 2 av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Till det 2 eller 3 är samlade mitt namn, där är jag mitt ibland då. Här är väl alltså minst 2 personer som är samlade i Jesu namn. Det betyder att Jesus är mitt ibland oss här. Det här är ett bra tillfälle att be. Och när vi då ber så har vi det här löftet vad vi än ber om. Under förutsättning att vi kommer överens om det. Så kommer han att göra det. Vad som helst. Det finns inga gränser där. Skulle vi be till exempel att du skulle få nya ben, så skulle det ske om Gud ville det. Han har inga gränser. Ja, men det är sant. Spikar och läkare och sprutor och grejer. Vad bryr han sig om det? Du skulle bara få något helt nytt. Nu vågar inte, har inte jag tro för att be sådana böner. Men i varje fall, om jag vet att om Gud skulle bestämma så, så skulle det bli så. Han har inga problem med det. Skulle vi liksom drabbas av jättefattigdom, att helt plötsligt kommer någon och ska ha 8 miljoner kronor av oss, annars skjuter de oss. Ja, då kan ju Gud säga åt oss att man går ut och fiskar en stund. Och så fiskar vi upp det som behövs. Och om Gud skulle vilja det, så kan han det. Om Gud skulle vilja att du skulle bli fantastiskt berömd, ja, hur skulle han göra då? Det finns ju många sätt. Han skulle bara behöva lyfta det i skyn. Och så flyger du sakta över hela Sverige, över till USA och allting. Så alla får se inför kameror och allting. Gissa om du kommer att bli berömd. Och sånt kan Gud göra. Han har gjort det förut, står det i Bibeln. Ezekiel och Filippus som flög i luften på det viset. Gud kan. Det är ingen tvekan om det. Men det är viktigt att man är överens. När man ber offentligt, när vi kommer överens gemensamt i grupp, då ska vi vara eniga kring det vi ber kring. Vi ska hitta den eniga punkten. För om vi tänker så här att Jenny behöver ta ett beslut. Ja, låt oss be för det. Och så börjar Jenny prata om alla detaljer hit och dit. Och jag lägger mig i det hela och fyller på och sånt här. Till slut har vi minst 2 partier i samlingen. Man är inte överens. Så den ena tycker vi ska be så här och den andra tycker vi ska be så här. Eller om det är något problem, någonting och dåligt, så kommer någon att säga att det beror på den där som gör så. Och den andra kommer att säga att det beror på den där. Och så blir det grupperingar kring det. Man är inte överens. Det är viktigare att vara överens än att veta exakt allting hur det borde vara. Att vara överens är mycket, mycket viktigare. Och då svarar också Gud på bön. Då kan vi få be om precis vad som helst. Och då kommer nästa svårighet. Ja, men hur ska vi be då, Gud? Ja, vad spelar det för roll, säger Gud? Jag vet ju redan. Ni har redan lyft upp problemet till mig. Ja, men hur ska vi be? Ja, men säger Gud. Ni har redan lyft upp problemet till mig. Jag vet varenda detalj. Och jag har lovat att ge er den bad om. Ni bad om att min vilja skulle få ske. Så ta det lugnt. Det kommer att ske. Det är liksom inte svårare än så. Man ska ha lite tro för det här med Guds rike och inte vara för komplicerad. Det där är när man är i grupp så här. Då måste man vara mer mån om att vi hittar hur ber vi i den här situationen. För går du ut med för mycket detaljer, så börjar du snart att gruppera upp folket. Den ena tycker si och den andra tycker så. Det är bättre att vara överens. Vi fortsätter hålla oss i Matteus då. 7:7-11. Där står det så här. Bed och ni ska få. Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska det inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Väldigt enkelt. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Det finns inga reservationer på det här i ordet. Be och ni ska få. Om jag har ett problem eller ett behov, så jag får inte bönesvar lika ofta för min egen del. Idag, det här handlar ju väldigt mycket om att be för sin egen del, just det bibelstället. I början när jag var kristen fick jag ju bönesvar jämt. Så man funderar på, har det blivit något fel på mig? Nej. Men då, vi säger så här, situationen då, det var ju det att jag var i ett sånt läge då. Så det var frågan om jag skulle överleva överhuvudtaget. Jag hade ju ingenting. Alltså ni tror mig inte, när jag kom hit till Örnsköldsvik, inte ens kalsongerna ägde jag. Inte ens kalsongerna som jag hade på mig. Tillhör landstinget stod det på dem här. Jag har dem kvar fortfarande hemma som min. Inte ens väg. Jag hade noll och ingenting. Det enda jag hade, det var lite brev jag fick från kronofogden och polismyndigheter och rättegångssystem. Det hade jag väldigt gott om. Jag hade väldigt mycket som måste klaras upp. Men jag hade startat upp ett nytt liv. Jag har klarat upp allting, men det var en hård pers, kan jag säga. Jag ägde ingenting. Och då var jag ute på nöt på landet här. Och jag visste inte. Jag hade nog på Lalborg i timmen och han hade ju bett för mig. Jag hade kommit en liten bit på väg där. Jag hade fått bli befriad ute på nöt på landet här. Och jag har fått mött Gud och jag har fått bli befriad av alkoholen. Och jag har fått ett nytt liv. Det var inget komplicerat. Jag hade inga psykologer för det. Jag började bara gå ut i skogen och fråga Gud. Nu var det så att han valde att svara att tiden var rätt. Jag kan inte säga att man kan göra så där som metod. Men här var tiden rätt för mig och därför blev det så. När jag behövde en bostad till exempel, för att jag kunde inte vara kvar på ett behandlingshem hur länge som helst. Jag fick vara där 7 månader, det var ju väldigt lång tid bara det. De gjorde lite undantag för mig. För det gick väl allting, då ville de inte bryta det. Men det var Gud jag frågade om hjälp, inte dem. Och så kom igen av de här sociala assistenterna en gång och frågade: men hur ska vi bete oss för att hjälpa dig? Ja, så vi sköter ett jobb bara. Vi hinner ju inte med dem. Om vi säger att det här är ett problem som du kommer att prata om oss, som vi måste lösa och hjälpa dig vidare. Dagen efter du kommer bara att säga att nu är det löst. Ja, men jag ber till Gud, sa jag. Och det var faktiskt på det viset. Inga överdrifter alls. Om jag behövde en bostad. Först fick jag jobb. Och en arbetsgivare ringde ut till en tork. Till en person han aldrig har träffat. Och erbjuder mig då jobb. Och jag fick 3 jobb att välja på. Men jag var alkis. Oprövad. Hur gör man så? Gud måste ju ha drivet på ganska ordentligt för att få till det. Och då började jag liksom att få vänta. För jag sa att jag känner mig inte mogen. Jag vågar inte ge mig ut riktigt i samhället. Jag vill gå en bibelskola först. Ja, det tyckte de var ett klokt beslut. För han var ju kristen en karl. Så då var det så. Vi kan starta mitt liv då med en bibelskola. Och när jag gick på bibelskola då kom de och sa åt mig att nu har vi gjort så mycket undantag för dig, men det här blir för mycket. Det kan inte vara så orättvist att de andra börjar reagera negativt mot dig för att vi gör så mycket undantag för det. Så ska du gå på bibelskola nu så kommer du att vara borta så mycket från behandlingen och hemmet så att vi måste skriva ut det. Ja, så då gör vi det. Ja, men då ska vårdna någonstans att bo. Det tyckte de, det kan ju ta några månader. Ja, men slänger ut mig. Nej, men vi ordnar någonstans att bo först. Så gick jag upp i skogen. Jag sprang upp kvickt som attan. I korridor uppe i skogen. Och så bad jag Gud. Gud, jag behöver bostad. Jag har inga pengar att betala hyra med. Men jag tror att du äger allt. Så löser väl sig det här. Och 3 dagar efteråt. Då ringde det en kar till. Och så sa han åt mig så här: jag har en bostad. Är du intresserad av den? Ja, vad är det då? Ja, det är en 2-rummare. Fullt möblerad och fullt utrustad med tv och allt som behövs och porslin. Och... jaha, så jag. Ja, men jag tar den så här. Vad ska du ha för hyra? Jag tyckte själv. Ja, jag vet inte vad jag säger någonting själv. Jag har 1200 kronor för en fullt möblerad och utrustad 2-rummare. Det var ett väldigt bra pris. Så klart jag sa ja, men jag hade inga inkomster. Ja, det löste sig det, ja. Det är en annan historia. Men det tog 3 dagar för mig att få bön. Eller på bönesvar. Och det beror liksom på min situation. Att jag bad inte om någon lyx och överflöd. Utan jag bad för livsväsentliga saker. Som en kristen människa behövde. Och det uppfyllde Gud på en gång. Och jag styrktes i min tro. Jag förstod att det finns en Gud som bryr sig. Och älskar mig. Och hör mig. Och verkligen vill att jag ska få chansen. Sen när jag har bett Gud om att få en Mercedes. Jag har inte fått några bönesvar. Men det tror jag liksom är beroende på något dumt i huvudet. Men allt sånt här jag behövde då, det fick jag. Och det var många saker. Och 3 dagar tog det. Från bönestunden till böneleveransen. 3 dagar. Och så Gud har bön, tro mig, jag vet det.